السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi fortsätter att gå igenom tafsir surat Maryam, och det här är den sjunde lektionen. Vi har kommit fram till vers 63 och vi börjar med att lyssna på de ayat som vi kommer att göra tafsir på. Vi fortsätter att läsa från tafsir Imam Sa'di. Allah subhanahu wa ta'ala säger här då i den första versen, vers 64: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Att änglarna säger: vi stiger bara ner med din herres befallning. Ja. Och det sägs här i tafsir, en autentisk hadith, att profeten alaihi salatu wassalam längtade efter Jibril. Det var ett uppehåll i uppenbarelsen. Vissa ulema säger att det var 12 dagar, vissa nämnde 40 dagar. Det var i alla fall en period där han inte kom. Och profeten alaihi salatu wassalam längtade efter Jibril. Och då Jibril välkommer, så säger han till honom: hur kommer det sig att du inte besöker oss oftare? Och då så svarar Jibril alaihi salatu wassalam med denna aya, att vi kommer bara ner på våran herres befallning. Ja. Och då så säger här Imam Sa'di, yani laysa lana min al-amr shay. Det är inte upp till oss. Det är inte Jibril som bestämmer att han kan komma när han vill, utan han kommer då Allah azza wa jall beordrar honom att stiga ner. För änglarna har ingen fri vilja, utan det som de gör är det som Allah azza wa jall beordrar dem med att göra. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. De trotsar inte Allah i det som de beordrats, utan de gör det som de har påbjudits. Så de är abidun ma'murun, yani tjänare till Allah azza wa jall, som bara gör det som de har beordrats. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna dhalika wa ma kana rabbuka nasiya. Att till Allah tillhör vad ma bayna aydina, det som är nu eller det som ska komma, wa ma khalfana, och det som har varit, wa ma bayna dhalika, och vad som är däremellan. Wa ma kana rabbuka nasiya, och din herre glömmer ingenting. Och då säger han här Imam Sa'di, ay lahu al-umur al-madiya wal-mustaqbala wal-hadira fi az-zaman wal-makan. Att till Allah tillhör alla angelägenheter, vad som varit, vad som ska komma och ske och vad som händer, varje i varje tid och på varje plats. Och vissa av salaf säger här i tafsir att till Allah tillhör ad-dunya wal-akhira wa ma baynahuma, yani al-barzakh wa waqt an-nafkha. Yani till Allah tillhör ad-dunya, allt som sker här i, det är det som har varit och det som är, och vad som ska komma ske är al-akhira. Och vad ma bayna dhalika, yani al-barzakh, vad som sker efter det att Israfil blåser i al-qarn, så kommer saker och ting att vänta tills Allah azza wa jall återupplivar alla människor. Så Allah azza wa jall har full vetskap om allt detta, och det är han som styr över dunya och al-akhira och vad som sker däremellan. Så han säger här att om man då förstår att till Allah tillhör allting, han bestämmer vad som sker i tiden, på varje plats, i varje tid, då måste man förstå att det här är den gudomliga visheten. Att Allah azza wa jall låter någonting ske nu, eller han skjuter upp någonting till senare, så ligger det i Allah azza wa jalls hikma. Yani, varför kommer Jibril nu? Varför kommer han inte sen? Varför dröjer det så länge? Det är hikma. Det är Allah azza wa jalls vishet. Det är också en lärdom som vi kan ta i detta. Att ibland, eller väldigt ofta, så har vi människor bråttom. Vi vill ha saker snabbt, nu. Jag gjorde dua, varför fick jag inte det jag bad om? Nu. Allah låter det ske senare, på grund av en hikma, en vishet som han vet och vi inte vet. Så som muslim så ska man acceptera, underkasta sig och inte ifrågasätta vad Allah subhanahu wa ta'ala gör. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Och det är inte så att Allah subhanahu wa ta'ala glömmer. Allah glömmer ingenting. Och han säger här i tafsir, Allah har inte glömt det. Yani, det är inte så att Jibril inte kommer för att Allah glömde bort det. Nej, Allah har inte glömt dig och Allah har inte försummat dig. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Att din herre har inte lämnat dig och han har inte heller föraktat dig. Utan Allah azza wa jall älskar honom och han är ständigt under Allah azza wa jalls uppsyn. Bal lam yazal mu'taniyan bi umurika, utan Allah azza wa jall fortsätter att ta hand om dina angelägenheter på det bästa och vackraste sätt. Så om uppenbarelsen dröjer, den inte kommer på den tiden där du vann att den kommer, så ska du inte vara ledsen över detta. Och låt inte heller bekymra dig, utan vet att Allah subhanahu wa ta'ala är den som velat detta, för att det finns en vishet i detta. Och här i tafsir ibn Kathir, då Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, att din herre är inte glömsk, så nämner han en hadith från Abi Darda radiyallahu anhu, att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَال, att det Allah azza wa jalla tillåtit i sin bok, det är det som är tillåtet. وَمَا حَرَّمَهُ فَهُوَ حَرَامٌ. Och det som Allah har förbjudit, det är det som är haram. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ. Och det Allah har varit tyst om är någonting som han yani översätt. Han låter det vara. فَقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتِهِ. Så acceptera det som Allah lämnat. Det som Allah yani varit tyst om. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَ شَيْئًا. För Allah skulle aldrig glömma något. Och så läste profeten alaihissalam denna aya, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Att din Herre är sannoliken inte glömsk. Och det här är en viktig princip inom shar, när det kommer till religionen. Att vi har al-halal al-bayyin, det som är klart och tydligt halal. Och vi har al-haram al-bayyin, det som är klart och tydligt haram. Som har nämnts i Koranen och Sunna. Och så har vi det som är ma'fu anhu, det som Allah azza wa jall översett, förlåtit och inte nämnt. Och då är al-asr, grunden i dessa saker, att de är tillåtna. Grunden i de världsliga angelägenheter som Allah inte nämnt, ett förbud eller påbud, är att de är tillåtna. Så en väldigt viktig princip, för Allah är inte glömsk. Han har inte glömt någonting, utan han har varit tyst om denna sak, just för att den är tillåten. Så det är en grund som man kan gå efter. Och den här grunden gäller då i världsliga saker. Al-mubahat. En dunya saker. Då är al-asl al-hil. Grunden är att saker och ting är tillåtna. Så länge det inte finns ett bevis på att det skulle vara haram. Så som Allah azza wa jalla har sagt i början på Koranen. I surat al-Baqara. Att det är han som skapat allt på jorden för er. Han har skapat allt på jorden för er. Så grunden i al-ashya. Hiya al-ibaha. Wal-hil wa-tahara. Att saker är tillåtna. De är rena. Och de är halal. Det är grunden i saker och ting. Men när det kommer till al-ibada, till dyrkan, då är grunden att det inte är tillåtet. Tills du har ett bevis som tyder på att det är tillåtet. Så ingen kan komma med den här principen och säga att jag ska göra en ny ibada, en bid'a, en ny sak. För grunden i allting är att det är halal. Nej. När det kommer till dyrkan så är grunden att saker och ting inte är tillåtna. Tills det finns ett belägg och bevis på att det skulle vara tillåtet. Som profeten Muhammad alayhi salatu wasalam har sagt att man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Den som gör någonting som inte överensstämmer med vår religion kommer att få den tillbakavisad. Och den hadithen tyder då på att grunden i ibada är att den inte accepteras, den inte är halal så länge den inte har kommit från Allah azza wa jalla och hans profet alayhi salatu wasalam. Ja. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Att det är han som är herre över himlarna och jorden och allt som är däremellan. Dyrka honom därför och uttröttas inte, eller var tålmodig i din dyrkan. Och känner du någon som liknas vid Allah? Nah. I den här ayan så nämner Allah subhanahu wa ta'ala hans allomfattande kunskap. Allah azza wa jalla har inte glömt någonting, utan han är allkunnig och allvetande om allting. Rabbus samawati wal ard, herre över himlarna och jorden. Så hans rububia, hans herravälde, omfattar himlarna och vad som finns där i och alla jordar och vad som finns därpå. Wa kaunuhuma ala ahsanin nidam, och att dessa himlar, universum och jorden är i den bästa harmonin, den bästa, vackraste skapelsen. Laysa fihi ghafla, det råder ingenting fel i skapelsen, i himlarna och planeterna. Och inte heller någon försummelse, att Allah glömt eller lämnat någonting. Någonting fungerar inte som det borde i universum. Wala sudd, wala batil, och inte heller någonting som är bristfälligt eller felaktigt. Är från de tydligaste bevis på Allahs allomfattande kunskap. Så distrahera inte dig själv med att gå och tänka på detta, utan sysselsätt dig istället med att göra det som gynnar dig, vilket är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och inte sätta någonting vid hans sida. Wastabir li'ibadatihi, och härda, var tålmodig i att dyrka Allah. Yani isbir nafsaka alayha, uppmuntra eller liksom härda och intala dig själv att vara tålmodig i att dyrka Allah. Wajahidha, och kämpa med dig själv i att dyrka Allah Azza wa Jal. Waqum alayha atammul qiyam, och utför detta på bästa möjliga sätt. Wa akmaluhu bihasb qudratika, så gott du kan. Och då du dyrkar Allah Azza wa Jal och sysselsätter dig med att tjäna Allah subhanahu wa ta'ala, så finns det i detta en tröst från alla världsliga saker som man kan haka upp sig på. Som Allah Azza wa Jal har sagt i surat Taha: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Att låt inte din blick gå till det eller dessa vackra saker som vi givit de olika grupperna av dessa kuffar, som är vackra, de zahrat al-hayat al-dunya, yani från de sköna sakerna i detta världsliga liv, linaftinahum fi, för att sätta dem på test. Tills Allah säger i versen efter: wa'mur ahlaka bis-sala wastabir 'alayha, påbjud din familj med bönen och härda, var tålmodig i detta. Yani vi i denna dunya ser mycket vackra saker, mycket fina saker, världsliga leddat, saker som man njuter av, guld och silver och pengar och bilar och kvinnor och makt och många vackra saker. Men det är inte det som vi ska kasta blicken på. Det är inte det vi ska gå och stirra på. Och det är inte det vi ska följa i våra sociala medier och på tv och data och liknande. Det är inte det vi ska kolla på. Det är inte det som är viktigt. Allt det här kommer att försvinna. Utan det viktigaste är att dyrka Allah Azza wa Jalla, våra skapare. Och det var därför han satt oss här på jorden. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Han satt oss här på jorden för att vi ska tjäna honom och dyrka honom. Och inte springa efter det världsliga glittret och vackra och sköna saker som finns i denna dunja. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا. Känner ni någon? Känner ni till något som kan liknas vid Allah? لَا كَلَّ. Yani, finns det någonting som liknar Allah, som kan likställas vid Allah subhanahu wa ta'ala från skapelsen? Och det här är en istifham bima'na en nafi. Yani istifham inkariyun. Att Allah azza wa jal här frågar oss på ett negerande sätt. Finns det någonting som Allah? Och svaret är definitivt nej. Det finns ingenting som Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger här Imam Sa'di att det här är någonting som är väl känt bil aql, med intellektet och förståndet. Ej, det finns ingenting som Allah subhanahu wa ta'ala. För att Allah azza wa jal, li'annahu ar-rabb wa ghayruhu marbub. Allah han är Herren och allting annat vid sidan av honom är styrt av Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-khaliq wa ghayruhu makhluq. Då Allah är skaparen och resten av allting är skapat. Al-ghani min jami' al-wujuh wa ghayruhu faqir bi-dhat min kulli wajh. Wa Allah är al-ghani, den rika, den rikaste, den oberoende, till skillnad från resten av skapelsen som alla är beroende och inte äger annat än det som han givit dem. Al-kamil alladhi lahu al-kamal al-mutlaq min jami' al-wujuh. Och Allah är al-kamil, den som är perfekt. Och han har ingen brist ur någon som helst aspekt. Och alla andra är naqis. Vi är alla bristfälliga. Laysa fihi min al-kamal illa ma a'tahu Allahu ta'ala. Och vi har ingenting perfekt eller fullbordat för det, förutom det som Allah azza wa jal har fullbordat för oss. Fahada burhan qati'. Det här är ett klart och tydligt bevis att Allah subhanahu wa ta'ala är den som förtjänar att särskiljas i dyrkan. Och att dyrka honom är det som är rätt. Och att dyrka någonting annat än honom är batil, det är falskt. فَلِهَذَا أَمَرَ بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ. Och därför beordrade Allah oss att dyrka honom ensam. وَالْإِصْتِبَار. Och att härda och vara tålmodiga i denna dyrka. Och Allah Azza wa Jal gjorde som orsak, eller nämnde som ta'lil, yani viset i varför vi ska härda och vara yani, tålmodiga i att dyrka honom och att endast dyrka honom, att han är al-kamil, den som är perfekt. Laysa kamithlihi shay, finns ingenting som Allah azza wa jall. Till honom tillhör al-asma'ul husna, de vackraste namn och attribut, och han är perfekt ur alla aspekter, på alla sätt. Finns ingen som helst brist som tillkommer honom i hans essens, i hans namn, i vad han gör, i vad han lagstiftar, i vad han har bestämt. Allah azza wa jall, han är al-kamil, och därför förtjänar han vår hängivenhet och dyrkan, till skillnad från allting annat som är skapat, som är som oss och som är bristfälligt och varken kan gynna eller skada. Så någonting sådant förtjänar inte vår dyrkan och hängivenhet. Och den här versen är väldigt viktig. Maryam sura 65, om ni lägger den på minnet. Det är en vers som omfattar alla tre kategorier av ett tawhid. Ni vet att vi har flera gånger studerat tawhid. Och vi har ju nämnt att de lärda delat upp tawhid i tre kategorier. Och vissa lärda i två kategorier. Och de säger att tawhid är tawhid och rububiyya. Och sedan tawhid al-uluhiyya och al-ibada. Och sedan tawhid al-asma'i wa sifat. Och sedan tawhid beträffande Allahs namn och egenskaper. Och vissa lärda säger att tawhid rububiyya och al-asma wa sifat är en och samma tawhid, som går tillbaka till ett tawhid al-ilmi, yani tawhid i kunskap, yani kunskap i tro. För att tro på Allahs rububiyya och hans asma wa sifat går tillbaka till våran yani aqida, och vad vi tror på. Och sedan tawhid al-ibada är då att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och dessa tre kategorier av tawhid finns i den här versen. Rabbu samawati wal ard. Då har vi tawhid rububiyya wa ma bainahuma. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala då fa'budhu, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada, så dyrka endast honom. Wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Finns det någonting som Allah, känner ni till någonting som Allah, yani laysa kamithlihi shay, lam yakun lahu kufuwan ahad. Yani Allah azza wa jalla är unik. Han är upphöjd över allting man sätter vid hans sida. Och det finns ingenting som Allah. Och där finner vi då ett tawhid bi al-asma wa sifat. Tro på Allahs namn och egenskaper. Som ni lätt vill memorera, en ayah som har alla tre kategorier av ett tawhid, så finns det i den här ayah. En ayah. Annars så nämner ulama till exempel en sura som har all form av tawhid. Vilken sura är det som alla muslimer kan, som handlar om all form av tawhid? Ikhlas. Och innan al-ikhlas? Al-Fatiha. Al-Fatiha som är a'adam och sura för Koran. Den mäktigaste suran i Koranen innehåller Koranens kunskap. Och innehåller yani alla kategorier av ett tawhid. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا. Och människan säger, ska jag efter det att jag har dött stiga fram till ett nytt liv? Awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a. Minns då inte denna människa att vi förut skapade henne ur ingenting? Wa yaqulu al-insan, och människan säger, det här är al-insan al-munkir, yani människan som förnekar återuppståndelsen. Och det här är inte att alla människor förnekar återuppståndelsen. Allah säger här al-insan, och vi är insan, eller hur? Men här är det yani särskilt, det är inte alla människor som förnekar återuppståndelsen, utan det är de som förnekat Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah azza wa jall säger då här och berättar om dessa människor att de frågar trotsigt, yani bil inat, a idha ma mittu la sawfa ukhraju hayya, att när jag dött kommer jag då att återuppstå, yani kayf, hur ska Allah azza wa jall återskapa människan efter döden, efter det att jag har blivit i stoft, jag har förmultnat i marken. Vad hade Lajekun? Yani, det här är någonting som jag inte kan föreställa mig, säger dessa människor. Och det här är baserat på hans yani, sjuka intellekt och hans onda avsikter och hans trots gentemot Allah och hans sändebud och Allahs uppenbarelse. Men om han bara skulle reflektera kort, enkelt, använda sina sinnen, så skulle han komma fram till att det här som han påstår, att förneka återuppståndelsen, är från den största formen av idioti. En att förneka ett liv efter detta är idioti, och det är dumt. Och om han bara tänker lite grann, så kommer han förstå sig på detta, att det måste finnas ett liv efter detta. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala, som ett klart, tydligt bevis som varje människa kan ta åt sig, då Allah subhanahu wa ta'ala säger: minns då inte människan då vi skapade henne innan och hon inte var någonting alls. Ej, kan inte människan bara reflektera över hennes första tillstånd, att Allah azza wa jalla första gången skapade henne från ingenting. Och den som kan skapa något från ingenting kan sannoliken återskapa någonting som har förmultnat eller försvunnit eller finns kvar delvis. Så som Allah azza wa jalla säger: wa huwa alladhi yubdi'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi. Att det är han som skapade er första gången och det är han som kommer att återskapa er, och det här är enklare för honom. Och det här nämner Allah azza wa jalla i flera ayat i Koranen. Just det här argumentet. De säger: hur kan Allah återskapa människan från skelett? Eller skelett som förmultnat. Hur ska Allah återskapa människan? Det här är omöjligt. Och då kommer det här enkla frågan tillbaka till dem. Tayyib, Allah skapade er från eller Adam, från ingenting. Är inte det också någonting som är svårt att förstå sig på? Och vad är svårare? Att återskapa någonting som delvis finns kvar eller att skapa någonting från ingenting? Att skapa någonting från ingenting är svårare. Och om Allah kan skapa oss från ingenting, så kan han enklare, wa huwa ahwanu alayh, återskapa oss från det som finns kvar av våra skelett. Han säger bara kun fayakun. Och det finns ingenting som är svårt eller omöjligt för Allah azza wa jalla. Det är ett väldigt enkelt och logiskt argument. Och han säger också här i Imam Sa'di, då Allah azza wa jalla säger: awala yadhkuru al-insan. Kan inte människan minnas eller tänka till? Yani da'watun lin-nadhar bid-dalil al-aqli bi-altaf al-khitab. In Allah tilltalar här, försöker fånga människans uppmärksamhet att hon bara ska reflektera. Och Allah säger här till människan på väldigt vänligt sätt: wa anna inkara man ankara dhalika mabniun ala ghafla minhu an hal al-ula. Att det som fått människan att förneka återuppståndelsen är att hon bara glömt bort hur Allah azza wa jalla skapade henne den första gången. Wa illa falaw tadhakkaraha wa ahdaraha fi dhihnihi lam yunkiru dhalik. För om människan bara skulle tänka denna enkla tanke, så skulle hon inte förneka återuppståndelsen. Så Allah säger här vänligt till människan: du förnekar återuppståndelsen, men simpelt, tänk då på hur Allah skapade dig första gången. Och det är en jätteviktig sak, ja ikhwa. Vi alla hamnar ibland i debatter, eller vi hamnar i da'wa, vare sig vi vill eller inte. Vi bor i ett land där folk, till en majoritet, inte är muslimer. Och vi på något sätt är alla som ambassadörer för islam. Yani vi har en skyldighet att sprida islam i enlighet med vår kunskap. Och har vi ingen kunskap, eller vi vågar inte prata, så åtminstone låt oss sprida islam med vårt goda beteende. Med våra arbetskollegor i skolan. Och visa att vi muslimer är de bästa människor. Men det händer ibland då att man hamnar i debatt på jobbet. Någon frågar, och det finns inget liv efter detta, säger han, och så vidare. Och man måste svara. Man kan inte bara säga: jag vill inte prata. Då kanske man framstår som att man till och med har fel. Och då vill jag att vi alla ska lägga dessa argument på minnet. Vissa tror att da'wa, när man kollar på YouTube, någon debatterar med någon som förnekar nästa liv och han pratar i 2 timmar och använder filosofiska bevis och komplicerade saker och massa ord som man inte ens förstår sig på. Lägg det där åt sidan. Det bästa av da'wa, det är Koranen. Wallahi, om man fokuserar på Koranen, vilka argument är det Allah använder mot förnekarna? Använd de argumenten. Och de är inte svåra, de är inte komplicerade. Kräver ingen professor för att använda detta argument. Han säger, ja, men hur ska Allah ge liv till skelettet? Hur gav det Allah det livet första gången? Det är en svår fråga. Och den kommer vi göra, sätta honom på plats. Han kommer bli stum. Hänger ni med? Så alltid, den bästa da'wan är den da'wan som finns i Koranen. Behöver inte gå till höger och vänster. Men många människor tyvärr, de tänker att det här är, typ, det är för enkelt. Vi måste gå till någonting mer komplicerat. Och sen så leder det till en debatt som inte leder till någonting alls. Utan alltid gå tillbaka till de här argumenten som Allah Azza wa Jalla använder i Koranen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Vid din herres namn, vi ska samla dem och shayatin, och vi ska släpa dem fram på deras knän fram till helvetets rand, yani till avgrunden av helvetet. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Och sedan ska vi från varje grupp dra fram de som gick längst i sitt trots mot ar-Rahman. ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Och vi är de som bäst vet vilka som förtjänar att brännas av helvetets lågor. فَوَرَبِّكَ. Allah svär här på sig själv. Allah Azza wa Jalla svär här på sig själv. Och Allah är أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ, den som är den mest sanningsenliga av alla. لَنَحْشُرَنَّهُمْ, att vi kommer att återuppväcka dessa förnekare. لِلْبَعْثِ, till återuppståndelsen. Hum wa shayatinihim, de och deras djävular. Och vi kommer att samla dem på en utbestämd dag, tid och plats. Och sedan så kommer vi att samla dem runt helvetet på sina knän. Ejafina ala rukabihim, på grund av domedagens otroligt svåra förhållanden. Så kommer folk att stå på sina knän. Allah musta'an. Och här nämner då Allah Azza wa Jall till dessa människor som trotsar och förnekar sanningen, att vare sig ni förnekar eller inte, så kommer Allah Azza wa Jall att samla er på domedagen. Alla människor, vare sig du tror eller inte tror på domedagen, kommer du komma inför Allah. Och vissa är så dumma att de tror att om jag förnekar domedagen så slipper jag den. Det är inte så det funkar. Det är inte så det funkar. Om en person förnekar svenska lagen, slipper han hamna i fängelse? Nej, det funkar inte så. Utan han står till svars för sina brott i en domstol. Och samma sak här. De som förnekar att tro kommer att möta konsekvenserna av det de gjorde i detta liv. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger att de och deras shayatin, och han nämner al-Baghawi, yani kommer att vara fastkedjade. För varje människa har en shaitan i frit med sig och kommer att brinna med honom i helvetet. Så de kommer att vara fastkedjade tillsammans på domedagen. Och de kommer att föras inför helvetet. Och de kommer att stå jathia, som Allah också nämner i andra verser i Koranen. Då folket kommer att stå på sina knän. Och det här säger ulama är på grund av domedagens otroligt svåra förhållanden. Vet, ibland ser man en människa i ett liksom nödläge, katastrof, faller ner på sina knän och gråter, eller i liksom ren desperation, vet inte vad de ska göra, faller ner på sina knän, eller hur? Ännu värre på domedagen. Folk vågar eller kan inte stå på grund av de enorma förhållanden som råder på domedagen. Må Allah ge oss hans rahma i detta liv och i nästa liv. Amin. Och sen så säger Allah Azza wa Jal hur han kommer att döma bland dessa människor. Och det är att han kommer att dra fram från varje shia, varje grupp eller parti. Ayyuhum ashaddu ala rahmani itiyya. De som är de största trotsarna inför ar-Rahman. Och då säger här Imam Sa'di att vi kommer att dra fram från varje grupp, parti, sekt av valimina, från al-valimin och al-mushrikin, kommer vi att dra fram de som var värst och de största trotsarna i deras kuffer och överträdelse. Och de kommer att straffas före de andra. Och de kommer också att få värre och grövre straff än de andra. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala ett scenario, en händelse som kommer att ske på domedagen, som många inte känner till. Kuffarna, de skulle kastas i helvetet. Men när de står på avkanten, på avgrunden till helvetet, så kommer man att dra ut de värsta från varje grupp. Ja, de värsta från kuffar, från al-valimin, al-mushrikin, deras ledare. Och deras mest trotsiga människor som gjort mest brott jämt emot Allah kommer att få företräde och kastas först i helvetet framför de som följt dem. Och sedan kommer de då i rang, person efter person, kastas ner i helvetet. Och beroende på deras inad, deras trots och deras kuffer och deras vulm kommer deras straff att vara i helvetet. På samma sätt som Jannah har darajat, så har helvetet också sina darakat. Eller darajat, och vissa säger darakat, yani sina nivåer, där vissa är värre än andra. Och när folket då kastas in i helvetet, så kommer dessa fiender till Allah Azza wa Jal att börja förbanna varandra. يَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Som Allah Azza wa Jal säger i Koranen, رَبَّنَ هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ. Herre, det var dessa som vilseledde oss från dig, från den raka vägen, så fördubbla deras straff. Och då säger Allah, لِكُلِّنْ ضِعْف وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. Yani, ni kommer alla att få ett fördubblat straff, men ni vet inte. Allah al-Musta'an. Och så säger han att detta är allt ut med Allah Azza wa Jals adl, hans rättvisa, hans hikma och hans allomfattande kunskap. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, och vi är den som vet bäst, eller vi vet bäst vem som förtjänar att brännas av denna eld. Eller vem som förtjänar att få företräde att kastas in i elden, och att vart denna person då ska straffas i helvetet, beroende på vad personen har gjort och vad han förtjänar för straff. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha. Och det finns ingen av er förutom att han kommer att passera den. Detta är din herres fasta beslut. Kana ala rabbika hatman maqdiya. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّا. Och sedan så kommer vi att föra dem i säkerhet, de som fruktade Allah. Men de orättfärdiga lämnar vi kvar där i, hukandes på deras knä. Här säger Imam Sa'di att här tilltalar Allah Azza wa Jal allihopa, hela skapelsen, al-khalaiq, de goda, de onda, mu'min, kafir. Att det finns ingen av dem förutom att han kommer att föras förbi elden. Hukman hatamahu Allahu ala nafsi. Någonting som Allah Azza wa Jal lovat att utföra. Wa wa'ada bihi ibada. Och han gav detta löfte till sina tjänare. Fala budd min nufudihi. Och därför så måste det ske. ولا معيد عن وقوعه. Och det går inte att undgå denna händelse. Och sedan har de lärda olika åsikter i vad som menas med al-wurud. Wa in minkum illa wahiduha. Vad är tafsir? Vad är det vi ska passera för någonting? Och där finns det lite olika tafsir. Och han säger här att vissa av ulema säger är att detta betyder att alla människor kommer att föras gärna inför helvetet. Alla människor kommer att föras förbi eller inför helvetet. Och vissa lärare säger att alla människor kommer att gå in i helvetet. Alla kommer att gå in i helvetet. Men att helvetet för de troende kommer vara barden wa salama. Den kommer vara kall och fridfull så som den var för profeten Ibrahim alayhi salatu wassalam. Och det sägs att al-wurud är att folket kommer att gå över as-sirat. Den bron som ligger över jahannam, över helvetet. Och där kommer folk att passera beroende på deras goda gärningar de har gjort i detta liv. Vissa kommer att passera lika snabbt som ett ögonblick. Och vissa som vinden. Och vissa som en snabb ryttare. Och vissa som en person som rider. Och vissa som en person som går snabbt. Och vissa som går normalt. Och vissa som kommer att halka eller nästan halka in i helvetet. Och vissa kommer att kastas in i elden med krokar som finns på denna bro. Kullum bihasb taqwa. Alla är beroende på deras taqwa de hade i detta liv. Så här nämner Imam Sa'di tre stycken åsikter. Och om ni kollar i böckerna av tafsir så finner ni att det här är en ganska lång fråga. Men al-khulasa, Allah alam, vad som verkar vara mest autentisk är den tredje. Och det är att alla människor måste ta sig över sirat. Vissa kommer kastas i helvetet och vissa kommer då ta sig över sirat för att hamna i paradiset. Vi har en mawqif på domedagen och vi har då sirat, den bron som är lagd över helvetet. Och det här är ett av de tillfällen på domedagen där det kommer att råda skräck hos människorna. Ni vet skräck då människan återuppstår. Skräck då hon står inför om hon ska få sin bok i högra eller vänster handen. Och skräck då hennes gärningar ska vägas. Och även skräck när människan ska över denna bro. För att det är mörker. Det är kolsvart. Och under bron är jahannam. Det vill säga, om du inte tar dig över bron så är du ett offer för helvetet. Och framför bron är paradiset. Dit vi alla vill. Och vad är det då som tar människan över denna bro? Som inte bara är en bro i mörker. För du kan gå över en bro som är mörkt. Om du går på en bro och man släcker lampan, du kan gå över den. Men inte den här bron. För den är tunnare än ett hårstrå. Tunnare än ett hårstrå. Och den har kalalib. Den har krokar. Stora som, eller som formade som taggar på ett träd. I stor form. Som svingar. Och kastar ner folk i helvetet. Så hur tar man sig över denna bro? Med Allahs hjälp. Och du får Allahs hjälp beroende på hur mycket goda gärningar du har gjort i detta liv. Din taqwa. Den som har mest goda gärningar kommer att få ljus framför sig. Han kommer lysa upp framför honom. Och han kommer att ta sig över denna bro som ett ögonblick. Eller mindre än en sekund. Är han över bron. Allt är över. Och vissa som är blixt, som är snabbryttare, som är löpare, som är en person som går. Det blir saktare och saktare för de gjorde mindre och mindre goda gärningar. Till och med en person, och det är bland de sista, han kryper. Han kryper över den här bron och halkar och bränner sig på kanterna. Hans ljus är så svagt att hans fot bara ibland lyser upp och sen slocknar. Lyser upp och sen slocknar. För han gjorde inte så mycket gott. Subhanallah. Och det är det här, ja ikhwa, som vi ska förbereda oss för. Det räcker inte när man kommer till den här, det här momentet på domedagen att bara säga att jag är muslim, min pappa var sheikh, jag vill till Jannah. Det funkar inte så. Utan här är det dina gärningar som räknas. Och dina gärningar är de som du samlar på dig idag. Vem vet om du lever imorgon? Så man ska alltid sträva i att försöka ha en så stor hisab som möjligt med goda gärningar. Så mycket hasanat som möjligt till den dagen då man möter Allah Azza wa Jal. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. Och sedan så säger Allah subhanahu wa ta'ala ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا. Och sedan så kommer vi att rädda de som hade taqwa. Allah Azza wa Jal kommer då att rädda de människor som besitter egenskapen av ett taqwa. Och det är de som gör det Allah har påbjudit och håller sig borta från det som Allah har förbjudit. وَنَذَرُوا الظَّالِمِينَ, yani de som förtryckt sig själva med synder och kuffer, kommer vi att lämna där i på sina knä. Allah musta'an. Och där kommer de att straffas beroende på deras dhulm, deras kuffer. Och där kommer de brinna i Allahs straff i helvetet för alltid. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, och allt hopp kommer att gå förlorat. Och vissa nämner också hadither beträffande den andra tolkningen, att muslimen kommer att få se sin plats i helvetet, där han skulle ha varit om Allah inte räddat honom. Och det här kommer att öka hans glädje i paradiset, att han får se vad Allah räddade honom ifrån. En hit skulle det gått om vi inte räddat det. Och det här ökar hans glädje. På samma sätt som det sårar en kafir att se vilken plats han förlorat i paradiset. Vilken plats han skulle ha fått om han bara underkastade sig Allah subhanahu wa ta'ala och följde Allahs profeter. Naam. Vi tar bara två verser till. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِيًّا. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala att när våra klara budskap lästes upp för dem, så säger förnekarna av sanningen till de troende: vilken av våra grupper lever under bättre villkor? Och vissas yani möten eller sammankomster är bättre. Men hur många släkten har vi inte låtit gå under före dem? Människor som levde i större bekvämlighet än dem och som överträffade dem i även yttre glans. Yani när وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, då man läser upp dessa klara och tydliga verser för dessa kuffar. Dessa verser som är وَابِحَاتْ الدَّلَالَةِ, yani klara och tydliga i sin bevisning på Allahs enhet och på profetens uppriktighet alayhi salatu wassalam, och att han är en sann profet. Så borde detta i grunden leder till att den som hör det tror, bekräftar och får iman, och att de som har iman blir mer övertygade. Men dessa högmodiga människor bemötte istället Allahs verser med motsatsen till vad de skulle ha mötts med, och började istället göra narr av Allahs verser och de som trodde på Allahs verser. Och deras argument på att de har rätt och att muslimerna har fel och på att Koranen inte stämmer, som argument använder de deras världsliga tillstånd, yani deras dunya, att de är i ett bättre och högre tillstånd än de troende. Så de säger och ifrågasätter sanningen: ayyul fariqayni, yani vem är bäst, vi eller ni? Khayrun maqama, yani har det bättre ställt i dunya. Vem har mest pengar, vem har bäst barn och vem har mest njutningar? Och ahsanu nadiyya, yani och bättre sammankomsten. Yani kuffar som satt i Mekka, ni vet om Abu Jahl och de rika, al-Mutrafin, brukade sitta tillsammans. De var rika, de hade mycket dunja, och de fattiga var inte välkomna i deras sammankomster. Så vem var det sen som accepterade profetens kallade i sitt islam? Det var de fattiga. Och så har det alltid varit i alla tider. Till och med man sa till Nuh a.s. att det är bara de fattiga som följer det. De använder det som ett argument på att han har fel. Det är bara de fattiga, svaga, utstötta som följer det. Men det är inte ett argument någonstans. Utan som han kommer nämna det snarare, ett argument för motsatsen. Att det är de som har rätt och ni som har fel. Men alla kulihar, så de använder då här deras världsliga status och tillstånd, deras sammankomster, deras umgänge, vilka de är med, deras grupperingar, på att det är de som har rätt och de troende har fel. Och han säger här att det här är en muqaddima, något som är väldigt facit, något som är fel i grunden, att resonera på det här sättet. Och han säger här, för här delilun fi ghayatul fasad. Det kan inte bli mer fel, det här argumentet kan inte bli mer fel. Och min bab qalb al haqa'iq. Och det är på att vända, det här argumentet är att vända på fakta, att vända på sanningen. Wa illa fakathratul amwali wal awlad wa husnul mandar kathiran ma yakunu sababan li halak sahibihi. För att mycket pengar, barn, skönhet, vackra saker, pomp och ståt är istället, eller för det vanligaste, en orsak till att en person blir förgjord. Och att en person blir olycklig. Och att en person blir högmodig, upprorisk och vänder sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter, hur många samfund, umam, har vi inte låtit förstöra som levde före dem. Och så säger alla hum ahsanu athatha. Yani de hade mera världsliga saker än er. Wariyan ay ahsanu, och de såg bättre ut än er. Och levde under bättre omständigheter än er. Men detta gynnade dem inte. Allah förgjorde dem. Allah utplånade dessa samfund då de nekade profeterna. Och deras rikedom, de som levde före er Quraysh, skyddade de inte från Allahs straff då Allahs straff kom. Så hur i hela världen kan ni som har det sämre ställt än de som levde före er tro att ni är skyddade från Allahs straff? Så han säger här en viktig sak, att vi förstår av detta. Ala annal istidlal ala khayr al-akhirah bi khayr ad-dunya min afsad al-adilla wa annahu min turq al-kuffar. Han säger här att använda ens välstånd i dunya som ett bevis på att man är på rätt väg, eller att man har mer rätt än någon annan, är bland de dummaste av argument. Och det är också ett utmärkande argument som kuffar använder. Och det här argumentet, och det är viktigt, som jag sa innan, Koranens argument är viktiga i da'wa, i att reflektera, i att tänka och i att förstå sig på al-waqi, hur saker och ting är. För att Koranen talar inte bara om Quraysh, Qawm Nuh och Qawm Ibrahim, det talar om folket idag. وما يقال لك الا ما قد قيل. Yani det som sades då är det som sägs idag. Yani la jadid. Det finns inget nytt i tro och otro. Det är bara att den kommer i olika skepnader. Men det är i slutändan samma argument. Att förneka Allahs existens, att sätta någonting vid Allahs sida, att förneka tron på nästa liv, det är bara olika argument. Yani olika skepnader. Man kallar det för olika saker. Men om man granskar de olika formerna av otro, så finner man att de har dessa gemensamma nämnare. Så ett argument som då vissa använder, det är det här med att om Allah inte gillade oss skulle han inte ge oss dunya. Varför straffas vi inte? Vi har dunya. Om vi har det bra i dunya, det betyder att vi är bättre än er. Och wallahi, det här argumentet kan ni se idag. Man ser att vissa säger, om islam är rätt, hur kommer det sig att västvärlden är rikare än er? Hur kommer det sig att ni har så mycket krig och problem och vi har inget krig och problem? Det betyder att ni har fel och vi har rätt. Det finns många argument där. Bland annat så kan man ju säga att det var ju ni som kom och gjorde krig i våra länder. Eller hur? Vem var det som koloniserade den muslimska världen? Och förstörde och rensade våra naturtillgångar och gjorde dhulm och liknande saker. Vem var det som gav bort Palestina? Vem var det som invaderade Irak? Vem var det som invaderade Afghanistan? Och sen klagar ni över att alla flyktingar kommer hit. Men det var ju ni själva som orsakade denna kaos. Och sen klagar ni på och säger att islam är orsaken till att det är kaos i våra länder. Nej, islam är inte orsaken till kaos. När islam styrde över muslimska länder så som det ska implementeras, så var det amen. Det var säkerhet, det var trygghet, det var framgång. Kolla på Andalusien, kolla på tiden efter, eller tiden under Khulafa Rashidin. Det var så det ska vara. Ja, då islam implementerades, det var rättvisa, det var adel, det var amen. Fattigdom blev utplånad i den muslimska delen. Så var det. Rättvisa. Det var den här berättelsen när man kom under Omars tid radiyallahu anhu, så kom de, jag tror det var Hormuz eller någon, kom från Iran för att möta Amir al-Mu'minin, Khalifat al-Muslimin, som styrde över det största riket på jorden i den tiden. Och letar efter honom i Medina. De går hem till honom, han är inte hemma. Vart är han? Liksom moskén, han är inte i moskén. De går ut på vägen, några barn säger, vad vill ni? Han säger, vi letar efter Khalifat al-Muslimin, Amir al-Mu'minin. Och de säger, han är i moskén. Han ligger och sover i moskén. Så de går tillbaka till moskén och ser att han ligger och sover själv i moskén. Subhanallah. Och det är här ledaren över det mäktigaste riket. Ligger och sover vart? Själv i moskén. Så de talar och säger, men vart är hans vakter? Han är helt själv. Han är så mäktig. Hur kan han ligga så här? Sova på golvet, på marken i moskén. De blir helt förvånade, subhanallah. Och i alla fall sen han vaknar upp. Han konfronterar dem, han pratar med dem. Och de hade på sig guld och diamanter och smycken och allting. Han säger till honom, jag ska inte prata med dig tills du tar av dig de här kläderna. Du klär dig som en vanlig människa. I alla fall till slutet på berättelsen. Men det då vi vill säga är att lycka och framgång mäts inte i rikedomar. Det mäts inte i pengar. Det mäts inte i skönhet. Allah kollar inte på vårt yttre. Allah kollar på våra hjärtan och våra gärningar. Det är det som räknas. Och pengar kan till den största delen oftast vara orsak till att folk halkar. Folk blir högmodiga, folk distraherade, kommer bort från Allah subhanahu wa ta'ala, glömmer meningen med livet och blir besatta av den världsliga dunia. Men yani, i slutändan det som räknas är vad man har i sitt hjärta, sin iman och sina goda gärningar. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta oss våra synder och att hålla oss stabila på hans din tills den dagen vi möter honom. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.